I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vad bra, det blir rättegång. Nu får reda på sanningen. Nej, det är ju inte sanningen som kommer fram i en domstol. Jag kan ju tycka att en dom är helt åt helvete fel även om jag tror att en klient är skyldig.
Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Detta jagande har kostat på och idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är advokaten och författaren Thomas Bodström.
Föddes i Uppsala. Lasse Åberg. Nej. Har skrivit flera böcker. Examensarbete handlar om statsrätt. Det är en advokat.
Jag har en positiv relation till Janne. Jag tycker han är en journalist. Jag har ju varit politiker och jag har väl uppfattat att han har en misstro mot politiker, och det tycker jag är ganska sunt att journalister har, därför att det farligaste är när journalister och politiker på något sätt hamnar på samma sida.
Har försörjt sig som fotbollsspelare dessutom. Har 4 barn. Är gift med en lärare. Har varit politiskt aktiv. Thomas Bodström. Det är Thomas Bodström.
Sen när åren har gått, jag är inte längre politiker, så är det alltid roligt att träffa honom, tycker jag. Stött på honom på flygplatsen, vi har tävlat i Alla mot alla och sånt där.
Thomas Bodström, jag har skrivit böcker, ingen tvekan om det, jag spelar fotboll. Det är nog den jag satt snabbast. Nu ska vi se, jag ska öppna dörr. Ja.
Öppna dörren!
Absolut.
Hallå.
Personen vill inte avslöja sin röst. Nej, det är typiskt. Gud. Den här tekniken. Nu ska jag göra det som är förbjudet. Om jag öppnar den där så kommer jag se vem det är. Ja, jag är helt övertygad. Jag hade rätt. Välkommen. Det är så jävla kul att du kommer.
Är vi på kramnivå?
Ja, det är vi verkligen. Ja. Och det bra. Kanske man inte ska vara när man ska intervjua
en person. Nej, jag vet. Men jag kan ändå visa att vi har... Jaha, ska man hänga av så här nu?
Ja, det får du göra. Kom in här.
Tack, här bor du.
Här bor jag. Jo, man lär efter en skilsmässa så jag. Men jag trivs här.
Ja, det är jättebra.
Vill du ha en kopp kaffe innan vi drar igång?
Alltså, jag druckit kaffe hela förmiddagen.
Ja, men då sätter vi oss. Jag tror första gången jag får syn på dig och hur du agerar i en rättegång här
i Göteborg som var väldigt stor.
Ja, jag vet vilken jag tänker.
Och jag träffade också några av de killarna som dömdes.
Ja.
De är ju ute nu. Ja. Och när jag träffade dem här i stan frågade jag, vågar du gå verkligen oskyddad här och sånt här? Det är brandrättegången.
Ja, ja, visst.
Du var ju helt nästan okänd då.
Ja, ja.
Och du vet, du ställde dig upp och liksom förde ett anförande som... Och det var fullt med folk.
Ja.
Det här branden där... Jag vet inte hur många som avled.
63. Alltså,
63. Det är en av de enda gångerna jag går i ett demonstrationståg. Jag är uppvuxen på Hisingen. Va? Så jag och min dåvarande fru går med i demonstrationståget när de ska hållas tal och sånt där. Och jag går med han som ska hålla talet.
Ja.
Och han bryter ihop. Va?
Ja.
Och så säger jag, vad är det med dig? Jo, men jag ska hålla talet om hopp. Och solidaritet och alltihopa det här och rättvisa och sånt där. Ja, men det är klart du ska göra det. I verkligheten så klev jag över 15-16-åringar flickor för att ta mig ut själv. Alltså, förstår du? Och de mest kriminella killarna som det visade sig sen, det var de som offrade allt. Alltså, det visar ju att de har ju någonting i sig.
Absolut.
Det är de som går in och slår till kanske fotografer och sådana här saker för att rädda liv. Va? Det var de mest kriminella.
Ja.
Och sen har jag ju en väldigt god vän, arbetskamrat, som var med och filmade där. Han var ute som fotograf. De blev beordrade mitt i natten och åka ut naturligtvis. Va? Och då låg ju fullt med ungdomar i svarta plastsäckar. Och så ringde deras mobiltelefoner.
Det var en av de värsta upplevelserna.
Ja, det sa han.
Men det var en brandman som vittnade om det där.
Ja.
Och det kom så oförberett. Vi tänkte, han ska en brandman vittna, det är väl ingenting. Och så bara kom hans berättelse.
Ja. Ja,
det var
alltså, det är någon som berättade en rättegång?
Ja, det var nästan den värsta upplevelsen.
Ja.
Från
då låg han och filmade, i alla fall. Det gick inte att filma längre.
Det bara ringde och ringde och ringde och ringde.
Ja.
Så tänker man alla liksom, som står med telefonen an, alla mammor och papper.
Ja.
Det var faktiskt det värsta stunden.
Ja, det är oförglömligt.
När brandman vittnade om det.
Där är ju du målsägarbiträden för ett antal, va?
Ja, för jättemånga.
Det är där tror jag Göran Persson ser dig. Det är därför han
säger det i alla fall.
Jag tror det.
Han sa, och det visar att han hade inte jättebra koll på det här med rättegången. För att det var ett väldigt svårt uppdrag, men det var inte svårt i media.
Nej.
Vi hade ju media liksom i ryggen.
Ja.
Och Göran sa till mig när han utsände mig, ja, jag har sett dig i tv-debatter med Silbersky i morgonsoffa. Klarar Silbersky så klarar du Moderaterna, sånt. Men saken var ju att det var ju inget svårt, Silbersky. Det var ju inte på mig på något sätt.
Nej.
Det var ju ingen debatt liksom. Utan jag hade ju bara liksom, det var ju enkelt. Media var enkelt.
Ja.
Det andra var svårt. Men media var enkelt.
Trivdes du som justitieminister?
Just trivdes är egentligen fel ord. För man är ju som i en tvättmaskin liksom.
Ja.
Men jag är otroligt glad att jag fått den möjligheten. Och det har ju påverkat hela mitt yrkesliv.
Mm.
Och jag kan ju ibland dra fördel av det idag, fast det är 17 år sedan. Jag kan ju prata på ett sätt så att det låter som jag var justitieminister förra året. Eller kanske till och med fortfarande är det. Så att, det var otroligt spännande, men i slutet var det väldigt, väldigt jobbigt. Därför att ju längre man är, särskilt en post som justitieminister, så... Alltså allting berör, varje dag. Och till slut var det att de kunde ringa från Umeå och säga, det var ett mord här, vad du säger om det? Och till slut var man lust att säga, ja, det var inte jag i alla fall, ring den som kanske har gjort det. Så att jag hade nog inte, vi förlorade ju valet 2006, men jag tror inte jag hade...
Så du satt i...
Sex år, va?
Sex år.
Det är långt, va?
Ja.
Därför man, det är inte en enda dag ledig. Det är inte så att man jobbar hela tiden,
nej,
men man är hela tiden alltså ajour. Hela tiden på spänn på något sätt. En låg, intensiv stress som finns med hela tiden.
Jag har träffat Göran Persson ett antal gånger, oerhört skicklig, begåvad. Men inte lätt att samarbeta med, va? Eller?
Nej, men jag hade ju hans förtroende. Jag var ju handplockad av honom, så att då skulle han visa också att det var rätt, så att säga.
Ja.
Och dessutom var han ganska ointresserad av juridik. Så att han lät mig hållas. Jag fick göra i stort sett vad jag ville.
Men han kunde vara taskig mot folk innan.
Han kunde absolut vara taskig mot folk, men mig var han aldrig. Och han var mycket mer känslig och mjuk än man tror. Mycket, mycket mer berörd och känslosam än man tror. Men Han var inte någon bra chef egentligen, för att han kunde ju också ringa klockan kvart över sex på morgonen.
Mm.
Och när Göran Persson ringer, då säger inte han, hej, det är Göran Persson, stör jag eller jag ringer lite tidigt, va? För då hade han vaknat tidigt, var du då gått två timmar, och så tycker han kvart över sex kan ringa, och då säger han bara så här, Persson. Och sen bara går rakt på.
Mm.
Och jag har ju fyra barn, så det var ju småbarn hemma. Det var ju alltid rörigt morgonen, va? Men det, då ville han prata. Så på så sätt kunde han, var han inte så bra chef. Men jag gillar ju att göra jättemycket.
Ja, ja.
Otroligt skicklig och rolig och sympatisk person. Va? Men absolut inte alltså en bra chef mot alla och så vidare.
Yeah. Mats, som vi båda känner då, som är redaktör för vad heter
Fokus.
Fokus, ja. Jag var granne med, vad heter han som var känd, han hade startat filmfestivalen här, Gunnar Bergendahl tror jag, så här. Och du är där som gäst, och det blir ett jäkla väsen, för det är väldigt mycket folk inne i den här lägenheten, och det kommer upp två vakter och ordningsvakter och du har varit justitieminister i en vecka och har varit lite på sniskan, eller vad säger man, lite druckit lite, så de ställer in dig i en garderob, och när de knackar på och kommer så här, då är det Gunnar Bergendahl som går på de här vakterna och säger att de mer eller mindre är, han jämför dem med nazister liksom, för att de hade uniform och så här. Stämmer det här?
Ja, till stor del, inte riktigt, men jag kan berätta stor. Det var alldeles riktigt, Mats Holm, bor här nere. Vi åkte ner till hans 40-årsdag. Det var helgen efter faktiskt då jag hade blivit minister. Och det hade ju varit väldigt, väldigt turbulent kring mig, så att jag hade liksom varit varje dag.
Ja.
Så jag tänkte, det var skönt att få åka ner en helg och liksom pusta ut efter 10 jobbiga dagar. Det började redan på tåget bli lite jobbigt, för då började mina kompisar ta upp öl, och det har jag gjort hela mitt liv, va? Men nu kände jag att det var liksom inte läge, så jag kom lite snett från början, va? Och mina kompisar, men skit i det där, vad fan, du har väl alltid druckit öl på tåget, du har ju tågluffat i alla år. Så att jag blev lite... Ja, jag var justitieminister. Ja, ja, ja. Det får man ju faktiskt inte göra, sitta och medövd öl, va?
Nej.
Men sen gick vi i alla fall på festen. Och det var en jävligt kul fest. Ja. Det var inget liksom, ingen bråk, ingenting. Kul fest, hög musik.
Men någonting var det väl som fick vakterna att komma?
Ja, det var ju förstås hög musik, va? Och då kom det två från störningsjouren. Och då insåg jag och Mia, som är gift med Mats, att det här var inte bra, va?
Nej.
Jag hade haft tillräckligt mycket rubriker den här första veckan. Och då gömde de mig bakom en gardin och ställde sig för. På Mia och en till ställde sig för gardin, alltså jag stod bakom gardinen, men de stod för, så ifall hindra att de skulle dra undan gardinen.
Och du skulle gömmas undan i alla fall.
Jag skulle absolut gömmas undan, och där stod jag, och jag hörde ju inte exakt vad som sades, men jag hörde att och det var ju säkert Gunnar som gick på de här vakterna och sa, här är lugnt och ni har inget här att göra och så vidare. Och Mia och hennes kompis, de stod liksom och tryckte sig mot mig så att jag skulle vara skyddad där bakom. Så det var fint.
Och det hade kunnat bli en skandal.
Alltså jag var i det läget som var att
du hade kunnat bli justitieminister en vecka.
Ja, och det hade redan kommit fram att jag hade rökt hasch och att jag hade schabblat med städhjälp. Liksom, jag var verkligen i det där utsatta läget, det där igenläget, du vet, som journalist. Att det får liksom inte bli en grej till nu. Va? Och så att det hade absolut blivit en grej, för att det var jag i det läget. Va? Så att, det kom aldrig ut, så att säga. Nu kan det komma ut, nu är det bara en rolig historia. Men det är i stort sett helt sant det du säger.
Ja, det måste ju ha varit... alltså, som historia berättar, tänker man, det kunde varit din sista dag som justitieminister.
Ja, därför det hade ju blivit överdrift, och så hade man frågat grannar och så hade de sagt förfärligt, och så kanske någon hade påstått att de hade sett mig göra något och så vidare. Så att jag vet hur det kan vara. Det är svårt att försvara sig mot saker oavsett om det är sant eller inte.
Ja. Du är advokat fortfarande, jobbar som advokat.
Jag har ju kontor här nere i Göteborg.
Är du lycklig?
Nej, jag tycker inte att jag är lycklig. Jag tycker att det är ett obehagligt ord. Därför att jag tycker inte det är själva livet. Alltså man kan vara lycklig korta stunder. Men jag vill inte vara lycklig. Jag tycker det är ett obehagligt normaltillstånd. Däremot tycker jag att jag har ett roligt liv, ett omväxlande liv. Jag tycker om att driver man företag så är det, eller håller på med politik, så är det problemlösning. Det vill säga man har problem, man löser det. Man mår bra av det. Men att gå omkring och vara lycklig, va, det tycker jag närmast är bara skickligt, korkade människor. Nej, men jag tänker så här, för att vara lycklig i dessa tider, ja, med Ryssland, Ukraina, miljö och allting, alltså då måste man vara lite dum i huvudet. Och då kanske det är den gudomliga rättvisan, att de dummaste är de lyckligaste. Som kanske inte har andra fördelar i livet, men jag tycker inte att jag är superkorkad, och jag tycker inte att jag är lycklig. Nej. Och jag vill inte vara superkorkad, och jag vill inte vara lycklig. Nej. Så det är inget jag strävar efter.
Du är ju bright, det är ingen tvekan om det, men ser du inte ner då när du betraktar människor som kanske är glada och lyckliga?
Nej, jag tycker faktiskt att nej, men saken är ju så här, ja, att det finns ju ett allvar i det här på, ja, det sättet att det är farligt, den här lyckan och fascismen vi har med Instagram och allting, va. Jag och du klarade det, och vi andra här, men en 18-åring, va, som ser att alla andra 18-åringar verkar så lyckliga, men jag är inte lycklig, va. Det är inte ett normaltillstånd för en människa att gå omkring och vara lycklig, va. Vi har funnits i 100 000 år, vi är stenåldersmänniskor, vi ska överleva, vi ska må bra ibland, men vi måste ju också vara beredda på faror, utmaningar och lösa problem, va. Så att gå runt och vara lycklig? Nej, korta stunder, men inget jag strävar efter.
Är du fortfarande socialdemokrat?
Ja, det är jag. Absolut.
Av hjärta? Eller av...
Jag ska säga att det är mer hjärta, och jag har ju fått stigande inkomster med åren, och jag kan ju bara säga att ju mer pengar jag tjänar, desto mer oförstående är jag till att rika människor klagar på skatter och sånt där. Jag tycker att det, jag trodde när jag inte hade pengar, tänkte jag, det ligger väl någonting i det, man får inte behålla någonting och så vidare, va. Men om man tittar på hur människor som har höga inkomster har, hur de lever, hur de bor, hur de reser, det är ju det som är det avgörande, va. Så att nej, jag skulle vilja säga att jag är mer vänster och socialdemokrat än tidigare faktiskt. Sen har jag starka åsikter om partiet, socialdemokratiska. Jag har en kluven inställning till det.
Du är ju fri på ett annat sätt nu då, i och med att du inte har en position inom partiet och så. För jag skriver krönikor i DN, och mycket av vad jag skriver om handlar ju om en samhällsutveckling som har pågått i många, många år. I stort sett, i Göteborg till exempel, har segregationen och klyftorna, ekonomiska, sociala klyftor och hela landet, pågått sedan, man kan säga mitten av 80-talet, alltså. I 30-40 år. Ja. Och det är ju socialdemokratin som i huvudsak ändå har varit...
Det stämmer. Alltså jag räknade på det nu när sossarna förlorade makten. Av de senaste 28 åren så har varit socialdemokratiskt med i 20 år av det. Det är bara 8 år borgerligt, va? Så socialdemokraterna har ju fört en borgerlig politik. Nu vet jag att socialdemokraterna säger, ja, men vi har inte haft majoritet. Vi har varit tvungna att ta hänsyn till andra. Men nu, framförallt nu senast. Men man kunde ha drivit frågorna. Man kunde absolut ha drivit frågorna hårdare, och det har man inte gjort, utan man har ändå accepterat de här stora segregationerna. Och jag tycker att socialdemokraterna måste våga vara socialdemokrater. Man måste våga säga att de som har det bäst ska betala mer. Vi har ju en galen bolagsskatt som är så låg så att det betalar ju lägre skatt än våra tonårsbarn som sommarjobbar i stort sett. Va?
Vad är det som har gjort att de inte har vågat? Vad är det som...
Alltså jag tror att socialdemokraterna, när de tappade... De hade ju en trygg arbetarklass som, och då räckte det. Vi hade ju 50% arbetare i Sverige. Det räckte ju. Man behövde inte göra mer än så.
Vet du hur många som var och lyssnade på till exempel Olof Palme på 70-talet här i Götaplatsen? 25 000 folk. Jag tror det ibland var ännu mer. Ja. Nu räknade jag senast i 1 maj här i Göteborg. Vet du hur många som gick i sossarnas tåg?
2000.
Nej. Jag tror det var 800.
Ja. Nej, det är ju,
och det är ju ombudsmän och deras
arbete. Nej, men alltså, man måste våga ta konflikt, och det var också det Göran Persson sa. Men jag tycker vi kunde ha utmanat mycket, mycket hårdare, och jag är ganska självkritisk till min egen roll om... Alltså att inte jag, när jag satt i regeringen, kunde bidra på något sätt mer till de här. Som jag vet ju att brottsligheten beror ju på sociala och ekonomiska orsaker. Vi kan prata lagförslag, och vi kan prata det ena och det andra och fängelse och allting. Men i grunden så är det ju sociala ordet. Alltså det är klyftorna, va. Det största sveket från Socialdemokraterna och de andra partierna, det är ju inte att vi har friskolor, utan det är att vi har vinstuttag i skolorna. I hela den här debatten, friskolor, det är klart att vi ska ha friskolor, men vi ska inte ha vinstuttag. De ska drivas som i de allra, allra flesta länderna. Förstatliga skolan, men tillåt friskolor som vill fotbollsskolor eller konstskolor eller ja, någonting, va? Teaterskolor är jättebra, men vinstuttagen förstör så.
Det var ju Göran Persson.
Absolut, absolut. Och i alla fall som var en stor försvarare av det. Ja, det var han som kommunaliserade skolan,
ja, visst,
till
att börja
med. Absolut. Och sen kom friskolorna under min, men det har ju, det är ju 30 år sedan nu.
Ja.
Och där har Socialdemokraterna nu sagt vi ska ta bort vinsterna, säger de, men de säger inte hur riktigt.
Nej,
det är bara att säga, man ska inte tjäna pengar på skola, punkt, ja, slut. Ja. Det ska vara en möjligtvis kommunal men helst statlig skola, och man ska ge resurserna bäst där de behövs. Så är, och det är en statlig uppgift. Va? Och här kan jag inte fatta att man inte går på ännu en hårdare. Va? Därför det här är ju dessutom, man har ju en stor majoritet, men inte 100%. Men man kan inte räkna med att vara alla till lag. Så.
Även om jag är övertygad om att både du och jag kallar oss antirasister, kan du ändå inte se att det finns kulturkrockar?
Jo,
också?
Det är klart att det gör. Därför att i det här så är det ju att folk, alltså,
hederskulturen. Hamna,
ja, hederskulturen, va? Det finns ju kvinnor som sätter på sig slöjan i Sverige som inte hade det i Somalia.
Mm.
Och då är det ju någonting som har gått snett. Va? Jag är med i GAPF. Glöm aldrig PL och vad det innebär. Och där driver vi bland annat att det inte ska vara slöjor i skolan.
Mm.
Och jag tycker man ska följa franska modellen. Vi ska inte ha religiösa symboler. Och då får de kristna vara beredda på att inte ha kors, och de judiska barnen får acceptera att inte ha en kippa. Va?
Ska polisen få ha slöjor?
Ja, sen är det nästa steg. För det första är det så att de i skolan, vuxna som jobbar i skolan, ska inte heller ha slöja. Det kan inte vara så att en flicka i 13 års ålder kommer till kuratorn för att säga att hon är utkastad hem från en utfrist hemifrån för hon inte vill ha slöja, så sitter kuratorn med slöja, va? Så att jag har lärt mig jättemycket om det där.
Inte det diskriminering då?
Nej, det tycker jag inte att det är, därför att det är ett villkor för arbetet. Och vi har villkor för arbeten i massa olika sammanhang. Mm. Både formella villkor och informella villkor. Mm. Jag kan inte gå in i, även om jag formellt skulle kunna, kan jag gå in i badbyxor i rättegångssalen, men jag kan inte göra det i praktiken. Så att det finns formella villkor, och det är inga konstigheter, för det är ingen som tvingar någon att arbeta som kuratorer.
Alltså det trodde man väl aldrig var möjligt nästan i våran generation och sånt här, efterkrigsgenerationen. Att vi ska få höra att i Sverige, av alla länder i Europa, skjuts det och sprängs mer än något annat land.
Nej, det är helt galet.
Ja, det är helt galet. Alla är överens om det. Vad gör vi?
Ja, det första skulle jag göra, det är att alltså, vi måste bekämpa de som nu är ute på gatorna. Mm. Det finns ju personer som inte ska vara ute, helt enkelt.
Mm.
De ska sitta i fängelse, så är det bara.
Mm.
Det andra är skolan. För det är en enkel. Det skulle gå ganska enkelt. Det tredje är en långsiktig alltså utveckling med sociala och ekonomiska minskade skillnader. Det är det som man måste göra på sikt. Därför att det kan inte vara så att man växer upp i områden där man känner att om jag inte är bra i fotboll eller musik, då får jag bli kriminell. Nu ska vi komma ihåg att de allra flesta som växer upp utsatt, de blir alldeles utmärkta samhällsmedborgare. Det är ju en liten klick. Men det är många människor, även om det är en liten klick.
Liksom. Men jag förstår inte riktigt vad du menar. Vad gör vi för att få bort detta? Du säger på lång sikt.
På lång sikt så måste man se till så att, för det som händer i de här...
Hårdare tag?
Ja, alltså hårdare tag mot de som är de värsta. Men det men alltså, vi kan inte bara fortsätta låta 13, 14, 15 år växa upp i det här samhället, för det tar aldrig slut.
Nej.
Det ska vi veta, va? Det är som att gå runt med en nagelsax på en stor äng och tro att man kan klippa maskrosor. Men i grunden så måste man alltså våga säga så här, de som har alla sämst måste få bättre. Och ska jag se den ekonomiska politiken, så skulle jag göra så att det finns oerhört goda skäl att sänka skatten för de som har lägsta inkomsterna, eller ta bort den. Det finns ingen anledning om man tjänar 20 000 att man ska betala 5 000 i skatt. Ska betala 1 000 eller inget.
Mm.
Det vore, istället för att de ska leva på bidrag, ta bort skatten.
Mm.
Och dessutom, den som har 20 000 och får 4-5 000 över, den konsumerar ju det.
Mm.
Det är inga fonder, det är inga stora förmögenheter. Det flyttas inte utomlands eller någonting. Va?
Men det är ju
det är den bästa ekonomiska...
Det är en provokation. Några kommer ju säga, ska de inte behöva betala skatt?
Men det är ju,
de kommer hit från andra länder och så ska de inte ens betala skatt. Jag menar, jag hör bara...
Ja, men meningen är ju förstås att även de som tjänar 50 000 ska inte betala skatt på de första 20 000.
Nej.
Alltså en omvänd marginalskatt, så att säga. Va? Det tror jag man skulle göra. Och sen måste man också våga beskatta de som har riktigt pengar på ett mer sätt. Va? Till exempel det som är 3-12-regeln som det kallas, alltså utdelningsskatt. Va? Där skatten är 20%.
I centrum av allt detta har ju svensk polis kommit och högsta ledningen. Och det sista vi har sett nu det senaste halvåret har ju varit sånt som man bara tänker, vad är det som händer? Mm. Hur du som ändå har varit justitieminister, du är advokat, du måste ju reflektera. Vad säger du?
Polisen är ett mysterium alltid varit. Det är aldrig riktigt, trots att jag har jobbat med det från olika håll, både som advokat och minister och ordförande i justitieutskott. Det är så märkligt med poliser, för så fort man träffar några poliser så får man, det känns så bra, även om det är poliser som rör sig ute på stan, eller träffar polischefer, eller högsta polischefer, rikspolischefer, så känns det så bra. De inger sånt förtroende. Ja. Men om man pratar med folk som har råkat ut för polisen, även ens vänner, det har varit inbrott, så har ju många en väldigt, väldigt negativ erfarenhet av poliser. Och jag kan inte få ihop det där riktigt. Alltså, hur det kommer sig att man har så dåligt resultat. När man träffar de här så känns det ju så bra.
Du vet, Hannes och jag gjorde ju också om EU-kravallerna.
Ja.
Och vi gav ju en annan bild än den officiella bilden. Och vi kunde ju se att svensk polis gjorde saker som var häpnadsväckande. Och det var ju på håret att man inte sköt ihjäl en. Det gjorde ju att jag blev väldigt impopulär bland poliser. Jag var till och med att vid något tillfälle när jag gick på en gågata här i Göteborg så kom en polisbil och försökte köra över mig nästan. Va? Idag så är det precis tvärtom. Mm. Naturligtvis har jag gjort andra grejer som gör att de kanske har fått en annan syn. Men idag så kan det komma en sån här, vad heter polisbuss, vad kallas det? Ja, du vet.
Ja.
Och så kliver de ut och säger, kom in och sätt dig här, Janne. Och så, de nästan drar in mig. Va? Och så berättar de, om du visste hur den här jävla poliserna eller polisledningen fungerar. Så någonting är det ju som inte funkar.
Nej, jag håller med det. Jag kan inte peka på det direkt. Men jag kan hålla med om att synen har förändrats. Jag har också goda exempel, ska jag säga. Jag har inte bara negativa. Nej. Jag var advokat i ärende som handlade om den här påskloppen.
Ja.
Inte de mest uppmärksamma, utan det här var i Stockholm. Så att, men då var det kanske 40-50 poliser mot 500 stenkastare.
Ja.
Och det där böljade fram och tillbaka.
Ja.
Och det var ju stora stenar. Visserligen var de skyddade, så de inte var på andra ställen i Linköping och Örebro. Så där.
Mm.
Men det var ändå, då kom ju stora bumlingar. Vad jämnar man har hjälm så får du ju hjärnskakning om det träffar huvudet. Och inte ett enda tillfälle tog någon polis fram en pistol och skjuter i luften ens. Och alltså det måste ju vara något fruktansvärt. Det här är ju för sig poliser som är utbildade för just det här. Men ändå va, att man höll sig så professionellt. För det filmades i 25 minuter tror jag att det var. Så vi satt och kollade 25 minuters film. Så att det finns ju också bra exempel på poliser. Va? Men det är någonting med polisen som trots forskning och så vidare vi inte riktigt kommer åt. Alltså. Sen ska jag säga så här. Riktigt så illa som många poliser blir intervjuade kan inte vara, för man lämnar inte polisen så mycket. Det har alltid varit ett rykte om att poliser lämnar polisen. Mm. Det stämmer inte riktigt. Mm. Utan poliser är ganska trogna sin tjänst, till och med hela livet, till skillnad mot många andra. Och så gifter de sig ganska ofta med en annan polis.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag har ju aldrig granskat dig, men jag har ju granskat din pappa.
Ja.
Det är ju när Lasse Brandeby
och jag... Ja, det är en klassisk intervju.
Det är klassisk intervju. Jag ska bara dra den snabbt för de som lyssnar här. Alltså det måste vara någonting, för vi gör det här programmet mellan 83 och 84, eller ja. 82 och 84. Ja. Sånt där. Så han har precis blivit... ska vi säga, han blir utrikesminister, ja. Och det är ju då vi gör det här mellan 22 och 24 i lokalradion. Och allt skulle kunna hända, och det hände också allt. Och när din pappa kommer, han är nere i Borås på någon försvars... det låg något regemente där, och så fick vi reda på det, och så ringer vi och frågar. Jo, han kan tänka sig att komma då till kvällen då vi, efter 22 någon gång och sånt här, va? Och då får vi ett tips ifrån någon, några timmar innan bara, att han har dubbla löner. Han har det som utrikesminister och från TC. Och så frågar jag då det här med de dubbla lönerna. Ja, det är möjligt, säger han. Och Lasse tyckte jag gick lite hårt fram där. Lasse, det var inte hans gebit sådär. Underbar människa som jag saknar fortfarande för övrigt. Men så frågar jag så här: stämmer det att du får dubbla löner och så här? Det är en väldigt intressant fråga. Ja, men stämmer det eller stämmer det inte? Ja, det stämmer, säger han då. Och så lämnar han. Det är inte därför jag har kommit, så han lämnar. Så jag säger, ja, där går utrikesministern ut i studion. Och det blir löpsedlar. Och det blir till och med löpsedlar. UD-protest mot lokalradion.
Han var väldigt känslig, min pappa, men det var en fullt berättigad fråga. Det hade han förstått.
Ja.
Det var ju självklart fråga.
Det var okej att ställa frågan.
Ja, absolut. Jag skulle säga att det var skyldighet att ställa frågan för er, om ni fick det tipset.
Ja,
och det stämde också.
Ja.
Det jag tror var att, han fick pension sen när han slutade.
Ja.
Och han var ju vän med Björn Rosengren. Och Björn Rosengren var ju så här, han var ju liksom en kompis, som man säger så.
Ja.
Så att jag tror att han fixat till det där jävligt bra. Så.
Ja. Fixat till det,
Björn Rosengren. Med pensionen och sånt. Han är så himla skön.
Han känner jag rätt väl.
Så att jag tror inte han fick så rätt. Men det är klart att det var en fullt berättigad fråga.
Ja.
Det skulle min farsa fattat också. Sen i stunden till ingivet så lämnar han och så vidare. Och det...
Faktum är att jag har träffat en person som har lurat skjortan på dig.
Ja.
Av dig, säger man. Och det var en person jag gjorde program om, som var en ekonomisk brottsling. Han köpte upp företag av sina egna pengar, lånade pengar. Och det var första gången jag gör om honom, och då ledde det till att en textilfabrik med 50-60 sömmerskor fick sparken och sånt där. Han var en ekonomisk brottsling, och jag träffade honom, och han var sådär manipulatör som kunde sälja dammsugare, tre stycken till någon som redan hade en dammsugare. Han var Electrolux absolut främsta dammsugareförsäljare i sin tid. Och när jag gjorde det då, så var han ju väldigt, han ville inte vara med. Och jag åker till honom där han bodde. Han var hemma där. Hans fru sa att han inte var hemma. Och så ringer jag. Så säger den att jag får komma in. Så jag kommer in med, jag går in med dold mikrofon, och sen står tv-teamet utanför. Och man hör att han bonkar till mig, så att jag bara skriker och sånt där. Så småningom så gör jag en uppföljning. Då har det förflutit 15-20 år nästan. Och då möter jag honom på ett annat ställe nere i Skåne. Och han bor och lever, och han släpper in mig igen. Och jag har dold kamera, eller ingen dold kamera med dold mikrofon. Och så säger jag till honom så här: hur har du det nu då? Ja, men jag har det jättebra, bla bla. Och han var fräsch på många sätt och kunde diskutera och sånt här. Men så säger jag till honom så här: ja, sen vi träffade senast har du ju tre rätt tuffa fängelsestraff. Och, ja, men hur har det varit? Nej, men det fixar jag, vet du. Hur fixar du det? Nej, jag köpte en läkare, sa han. Och så berättade han till och med vad läkaren hette och sånt här. Och det ledde till att du benådade honom.
Du kommer inte ihåg det här.
Nej, men jag undrar om det stämmer.
Jo, det stämmer, ser du.
Gjorde det? Ja, men då måste han ha haft mer skäl. Då måste han ha haft jättestarka skäl.
Nej, det var just de här läkarens utlåtande att han skulle ha blivit dement, va?
Ja, då kan det kanske.
Då har ju du ett läkarintyg.
Ja, ja, absolut.
Att han är dement.
Ja, nej, men om man är dement så kan det absolut vara. För man ska inte behöva dö i fängelset, va?
Nej, jag
så
förstår
att
det.
Så att det var en regel.
Jo, det var inte så
för att det räcker inte med att man är sjuk bara. Men vi hade ett betydligt svårare fall. Ja. Hallandsmordet kallades var en kille som... Och det var väldigt bestialiskt. För det var så här Halloween-mordet. Ja, och det var en man hade huggit över huvudet och något. Mm. Och då blev en man dömd för det. I 30-årsåldern någonting. Och omedelbart efter han var dömd så fick han cancer och skulle dö.
Ja.
Och det skrev läkarna.
Ja.
Och då skulle jag alltså benåda honom, han bara suttit ett halvår eller ett år i fängelse. Va? Och det där blev väldigt besvärligt, men jag gjorde faktiskt det.
Mm.
Och hade han överlevt, då kan man inte ta tillbaka benådan.
Nej, nej.
Då är det, va? Och jag vet ju att jag var nere här i Göteborg, var med i det här programmet Debatt.
Mm.
Och jävla vad jag blev ansatt av moderater och andra, va?
Ja.
Men jag stod på med, han fick nåd. Läkarna hade rätt. Han dog ett halvår senare och jag är väldigt glad att jag stod på med. Då är lite
läkarpapper är ju tunga.
Jag vet papper. Anledningen till att jag reagerade först var att jag var så van vid att läkare säger han mår dåligt och bla bla.
Ja, det han kallades
men demens, alltså, tanken är, och jag skulle tro att de skrev någonting om att han inte hade så lång tid kvar att leva antagligen. För då går
kommer
principen
du till och med
in.
Ihåg det här?
Nej, men jag har haft många sådana, va? Ja. Och att man är sjuk och sånt, då är svaren tråkiga. Liksom, då de bara säger, ja, men det finns sjukvård i fängelset. Mm. Då får du vara på sjukhus. Punkt slut. Men man ska inte behöva dö i fängelset.
Ja.
Så att, var en läkare som skrev, han kommer att dö snart. Då fick man ändå ett nåd faktiskt. För att, så är det.
Alltså, du och jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst, så vi är lika, varit med om saker och vi gillar att snacka så här. Men din inställning till lycka där kommer jag ju tänka på så här, och då tänker jag så här, vad gör dig lycklig idag? Vad är så, kan du minnas någonting när du var liten, så där 5-6 år, vad som får alltså, dig och sen vad du kan bli lycklig
av idag? Lycka tycker jag fortfarande, alltså, lycka under många år har ju varit idrott, alltså när jag spelat fotboll, en riktigt bra fotbollsmatch, alltså när jag själv har spelat, jag var ju ganska duktig. Så att,
vilket lag var du med?
AIK.
AIK?
Ja. Ja, så vi spelade här nere mot... Ja. För att IFK Göteborg var ju så bra då med alla,
vilket år, är det Blåvitt när de var som bäst?
Ja, de var som bäst, så att då skulle man gå upp och hörna, och då stod ju Glenn Hussein och Peter Larsson där. Det var inte så lätt att nicka då. Men i alla fall, det var alltså
då kan jag känna
en riktig lycka. Och göra mål i fotboll. De där två sekunderna innan man fattar att det ska bli mål, när man ser mål, man kommer inte ta det här, då får man en enorm lyckokänsla. Alltså det bara forsar upp i huvudet på en, va? Det
hela kan jämföras med en orgasm.
Ja, en orgasm, det är också lycka och orgasm. Men det kommer ju ofta lite mer väntat. Inte alltid, men oftast.
Ja.
Men liksom, fotbollsmålet är alltid oväntat.
Ja.
För det är en hundrade sekund och så skjuter man och så ser man målvakten tar inte det här. Den känslan.
Är det därför många idrottsmän, inte minst fotbollsspelare, däckar av sen?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut är en väldigt korrekt analys. De här kickarna som man får av idrott.
Ja.
Men man kunde ju också även... Jag spelade ju back också. Ja. Alltså en riktigt bra match där liksom allt funkar. Ja. Man helt stoppar motståndarna och man är liksom helt enkelt jävligt bra. Det var en fantastisk känsla.
Sådana kickar kan jag känna, eller har känt naturligtvis privat också, i mina familjer och barn och alltihopa och sånt där. Men också i jobbet. Och det är precis så där som du säger, till exempel när Hannes och jag gjorde fallet Osmo Vallo, som du vet. Så här, när jag märker att jag ställer en fråga till åklagaren, och 2-3 sekunder, precis som du säger, innan, så vet jag han kommer inte att klara det här, va?
Du ser.
Och där är det. Ja. Men det är ju lite... Men idag då, vad får du kick? Vad är lycka?
Nej, men jag tycker att det är... Jag har ju 4 barn.
Ja.
När jag åker iväg och spelar till exempel paddel med dem, som jag gör ibland alla 4, om jag får ihop dem. så kan jag känna liksom lycka. Det är ju fantastiskt, ja. Jag är mina barn, ja. Jag är gift med samma fru som jag har varit tillsammans med i 34 år och vi kan fortfarande ha väldigt, väldigt fina stunder. Och det tycker jag också att det är otroligt liksom fint.
Har du aldrig varit otrogen?
Sådana frågor som man aldrig svarar på. Det är jätteviktigt att behålla ens privatliv.
Du vill inte svara på det här?
Nej, det skulle jag aldrig svara någonting om mitt privatliv. Inte om mitt sexliv, ingenting om man har gjort sig eller så. Nej. Jag tycker att det där är jätteintressant för att när jag blev riksdagsledamot från Örebro, då fick vi alla såna här frågor. Har du varit otrogen?
Ja.
Har du snattat? Har du blivit tagit på polis? Och då sa jag till mina örebrokare, ska aldrig svara på de här privata frågorna. Ni ska inte svara på privata frågor. För till exempel otrohet. Om du säger så här, ja, nej, jag har inte varit otrogen. Och så går det 2 veckor, så får du frågan igen. Alltså du ska inte prata om sådana saker.
Nej.
De här Örebro-riksdagsledamöterna, de svarade på allt.
Mm.
Allt, rubbet.
Ja.
Och det var en följetong i Närkeshallan där hela hösten. Jag sa bara som alltid, jag svarar inte på några privata frågor. Jag svarar inte heller liksom om hälsotillstånd, om man har haft olika sjukdomar, inget sånt. Det ska man behålla, va? Man kan vara person i intervju men aldrig privat. Det är så viktigt att aldrig vara det.
Jag har 2 frågor kvar, känner jag. Och det ena är, vad är du rädd för?
Jag är rädd för att det ska hända de jag älskar någonting. Det går aldrig över.
Alltså, aldrig.
Det finns med en hela tiden. Men jag tror att jag känner igen mig lite i dig. Jag är mer orolig än till exempel min fru är.
Jag kan bli
avundsjuk på henne. Hon är förstås också orolig, men inte på det sätt som jag är. Jag är liksom tvångsmed. Jag var det redan som barn. Jag kommer ihåg att jag var orolig att mina föräldrar skulle dö jätteofta. Så att det är inte bara situationsanpassat, utan det är någonting som förstör lite faktiskt.
Vad brinner du för nu? Alltså vad är din dröm nu? Din stora dröm? Alltså?
Ja, jag kan inte säga att jag har någon...
Blir fotbollsspelare igen? Nej,
det kan jag inte säga. Men när du sa att det var jag brinner för, ska jag säga att det gör jag ganska ofta för mina klienter. Därför att jag är fortfarande, och det är därför jag vill fortsätta vara advokat, och jag ska sluta den dagen jag inte längre kämpar för att de ska ha framgång i domstol. Det behöver inte alltid bli en rättvis dom, men man kan förlora målen och så vidare, men jag ska i alla fall ha gjort allt jag kunnat på den person som har lagt sitt förtroende, sitt liv i mina händer. Då ska jag göra allt.
Kan man inte komma för nära?
Man kan absolut komma för nära. Mm. Det är därför man aldrig ska företräda någon av ens vänner och sånt där. Utan när jag har vänner som får problem, då är det till andra advokater. För jag skulle tappa min professionella distans.
Men om man bortsett från vänner, skulle du vid något tillfälle sagt nej, den vill jag inte?
Nej. Jag har pedofiler, jag har mördare och allting. Och det är väldigt farligt att ge sig in i att de brotten tar jag inte och så vidare. För då bör man säga att man försvarar brotten. Jag försvarar inga brott.
Nej.
Min cykel blev stulen förra året. Jag är fortfarande förbannad på den som tog min cykel. Ja, jävligt fräckt. Jag var inne hos tandläkaren någon mindre. Ja. Mitt på Ljusandan, mitt i centrala Stockholm. Så att brott är förfärligt. Och vi försvarar aldrig brotten. Utan vi försvarar bara rättigheterna. Och då är det farligt om man ska börja sortera ut brotten.
Nej, det var ju den tuffaste frågan tror jag gav till Johan Eriksson när jag gjorde dokumentärer om Akilov.
Ja.
Han var ju hans försvarare. Är du en terrorists förlängda arm? Ja, svarade han då.
Ja, det tycker jag var konstigt av Johan faktiskt.
Jo, men det så svarade han, för att jag företräder honom att han ska få absolut den bästa försvar.
Det håller jag med om att han var.
Men inte förlängd arm på det sättet att han är delskyldig till...
Nej, jag fattar. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att en advokat, försvarsadvokat, är en del av rättssamhället.
Ja.
Så när vi företräder gängkriminella till exempel, så är inte vi en del av gängkriminaliteten. Vi är en del av rättssamhället som ska företräda en person, därför att vi ska ha ett rättssäkert samhälle, och då behöver de en advokat.
Men om du har någon framför dig då som är gängkriminell, en boss eller någonting som du känner och nästan vet, det här är inte sant det du säger. Säger du det då till honom?
Jag kan säga, man kan ju prata lite i sådär, lite diffust, och då kan man säga, det här tror jag domstolen får väldigt svårt att tro på.
Ja.
Och det här är nog beviset så starkt, så jag tycker din invändning låter lite svag. Va?
Ja.
Sen ska du komma ihåg, och det vet ju du, men inte förvånansvärt få kanske, att det är ju inte sanningen som kommer fram i domstol, utan det är bara om åklagaren är bevisat eller inte. Det gör ju att vi blir yrkesskadade. Va? Jag kan ju tycka att en dom är helt åt helvete fel, även om jag tror att en klient är skyldig. Därför jag tycker att bevisningen inte räcker. Så att många säger så här, vad bra, det blir rättegång, då får reda på sanningen. Nej, det får du inte reda på. Du får
men
reda
en riktigt på domstolen. Skicklig advokat kan ju göra att en skyldig blir nästan fri.
Alltså statistiskt sett så är de flesta av målen där klienter har blivit frikända är ju skyldiga. Så är det ju.
Är det så?
Ja, det ska jag tro.
Men det är ju inte rätt.
Nej, inte om du tänker att du ska försöka få så många skyldiga som möjligt. Men du får ju också då så många oskyldiga som möjligt. Jag var nere i Gaza en gång för internationella juristkommissionen. Då berättade de börjat med palestinska rättegångar i Gaza. Då sa han så här, vi tar in 100 stycken i taget. Då vet vi att 10 är skyldiga. Om du säger, men du är 90 oskyldiga. Ja, det är de. Men vi får 10 skyldiga. Och jag sa, ja, men du får ju 90 oskyldiga. Ja, men vi får 10 skyldiga. Så är vi på sådär, fram och tillbaka. Det var hans sätt att få fast 10 skyldiga.
Tänk om det blir så i Sverige så småningom.
Ja, och när du har till exempel sexualmål så är det ju så att det finns nog inget där så många oskyldiga går fria. Men så många skyldiga som också är, alltså oskyldiga som sitter i fängelse.
Är det så?
Ja, det är det, absolut. Därför att det är så svårt att bevisa vad händer liksom, inne i sängkammaren.
Men var du inte en av de som inledde och till och med föreslog den här lagen som gör att... ja, det är någonting där du...
Med samtycke?
Ja, samtycke.
Nej, det var det faktiskt inte, men det har kommit efter. Men det är inte egentligen det som är felet, utan det kommer alltid vara problem med sexualbrott som inte har våld i sig. Därför att det är ju ofta bara en kvinna och en man som kan säga någonting. Och min största kritik mot domstolen är att de fortfarande tror att de kan avgöra om en människa ljuger eller inte. Vilket är helt omöjligt. Ja. De kan nästan lika gärna kasta tärning.
Men var du inte med och genomförde en lagstiftning?
Jo, det var jag.
Detta, det vill säga, det krävs inte fysiskt våld.
Nej, det är helt riktigt.
Och det var väl en skärpning som
ja, det var det, absolut. Och det tycker jag var helt rätt. Det vill säga att man kan vara en väldigt utsatt situation, man kan vara så berusad så att det blir som ett sexuellt, alltså en våldtäkt. Så det var jag absolut med.
Genomför. Men du ångrar inte den alltså?
Nej, det gör jag inte. Men ibland så blir jag olycklig när jag ser hur folk måste ju få vara berusade av sex utan att man blir dömd för våldtäkt för att den påstår efteråt. Så att jag tycker att vi har en oroväckande utveckling. Samtidigt ska vi komma ihåg att väldigt många skyldiga går också fria. Alltså. Men vi måste acceptera att det här är jättesvårt. Va? Vi kan inte jämföra det med narkotikabrott. Det är ju nästan 100% uppklarning. Eller rattfylleri.
Så där är du lite självkritisk alltså? Eller?
Ja, fast jag tycker egentligen inte det är lagstiftningen som är fel, utan jag tycker det är tillämpningen i domstolarna.
Jo, men
att de för mycket tror
tillämpning
på...
Tillämpningen kommer ju till eftersom lagstiftningen...
Men alltså det som jag tycker är felet är att man fortfarande inbillar sig att man kan tro om en målsägande talar sanning eller inte. Det är min största kritik. Och det kan man helt enkelt inte. Det är vetenskapligt bevisat. Procenten ligger alltså på 52%. Det vill säga man har 50% från början. Så det är strax över att slå med en tärning. Det har ingenting med att göra hur man uppträder och man ser nervös ut, att man flackar med blicken. Ingenting har det med att göra. Utan folk ljuger mycket, mycket bättre än de tror. Men man är mycket, mycket sämre på att avgöra de andra djuren. Det är vetenskapen. Och det följer man inte i domstolen. Man har någon, och jag bråkar ju med domare om det här som jag känner privat. Va? Och de tror att de kan avgöra.
Thomas?
Ja, måste vi sluta nu?
Ja, du måste.
Vi som har så kul.
Ja,
jag håller med dig. Vi kan sitta här och lägga
sådär. Det är underbart att snacka med dig.
Hej då, ja, tycker jag också. För dem när jag hoppas ses. Hej, hej. Det var väldigt kul och bra samtal och det var bra frågor tycker jag från henne. Och han är ju väldigt duktig utfrågare, han lyssnar och han kommer med bra följdfrågor. Så att vi hade nog kunnat suttit hur länge som helst och prata.
Jättespännande att få ställa de här frågorna som gör honom lycklig till vad man ska göra åt kriminaliteten och det här med pappan som jag granskade för många herrans år sedan. Och sen svarar han på vissa grejer lite annorlunda. Så här, vad gör det lycklig? Nej, jag gillar inte folk som vill sträva efter att vara lycklig. Alltså det där är sådär oväntade svar. Det är en spännande, bra person som jag hoppas jag vid något annat tillfälle kan träffa och bara privat och snacka.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.